Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Alla dansar och ler, champagnekorkarna flyger och ryggdunkarna haglar. Men varför skrattar Alice Bah Kuhnke? Vad är Jan Björklunds bekymmersrynka? Hur låter det nu när kamerorna har slocknat? Detta är Politikpodden som idag ska syna de riktiga vinnarna och förlorarna i EU-valet, om det fanns några. Detta ska jag, Malin Roos, göra tillsammans med två synnerligen lämpade, nämligen Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen. Välkommen Anna.
Tack.
Och Thomas Nordenskjöld, politisk reporter på Expressen. Välkommen du också, Thomas.
Tack.
Lite mör idag, sa du här precis. Du bevakade ju Socialdemokraternas upplopp i natt. Låt mig gissa, det var kanske ganska glatt humör där, trots allt.
Ja, när kameran var på så var det glatt humör, men det är lite parodiskt det där, för det var ju, först var det ganska, när resultatet stod klart så var det lite som att luften gick ur partiet, de trodde ju att det skulle gå bättre, det var ju valen pekade på att de skulle gå upp, men sen så när resultatet kom så var det som att alla bara tog en djup suck och stirrade på siffrorna och var alldeles tysta. Men sen så är det så, när kamerorna då slås på, de skulle gå över till...
Ja, alla så glada.
Ja, men precis. Då var det helt plötsligt jättejubel i några sekunder, medan Elisabeth Malmerstein från SVT kommenterade därifrån. Och sen så, när det var slut så var den
bara... Var det inte så glatt?
Nej, det var inte så glatt längre. Mm.
Och det ska vi ägna den här podcasten åt den här dagen efter EU-valet, tänkte jag, och syna lite grann de här. Vad är det de skrattar åt? Men först, Anna Dahlberg då. Du beskrev känslan alldeles nyss här som ett antiklimax.
Jo, men det var ju lite som journalist här, så kände man ju att först så fanns det lite spänning i valresultatet, lite liksom skillnader, lite dramatik, och sen så kom resultatet och så blev all dramatik bara liksom rann ur valresultaten, kände man. Så att, ja, den känslan.
Mm. Och som sagt, för oss som följde det här med tv-soffan då, så var det ju lite svårt att hänga med vem som egentligen gjorde ett bra val och inte, för alla var så väldigt nöjda. Så jag tänkte vi skulle börja med att lyssna på hur det lät från den som kanske var gladast av dem alla.
Alla gröna kämpar. Det här är en sån fantastisk arbetsseger. Överallt, i varenda stuga, i varenda debatt, i varenda samtal, varenda flygblad. Alltså allt ni har gjort, alltså ni har varit helt otroliga. Jag finner, ja, jag älskar er. Jag älskar oss!
Alice Bah Kuhnke, ja, hon älskar sig själv och hon älskar alla. Anna Dahlberg, varför är hon så glad? För att hon ska få bo 5 år i Bryssel?
Ja, det är väl gott skäl. Men det är klart att när man ska tolka valresultatet, så är det hela tiden frågan, vad är referenspunkten? Är det EU-valet för 5 år sedan som vi ska titta på? Eller är det riksdagsvalet jämfört med det? Eller är det jämfört med opinionssiffrorna just nu? Så att det här gör ju att det blir ganska stor förvirring i analyserna av valresultatet, och dessutom då ganska stort utrymme, tolkningsutrymme för partierna att utropa sig till segare trots allt.
För om vi tittar då, om vi jämför med EU-valet för 5 år sedan, så tappar man ändå nästan 4% till 11,4 och hälften av mandaten. Det kan ju inte vara jättekul.
Nej, men å andra sidan så sticker det valet ut, och 2014 var på våren där, det var liksom piken för det här liksom rödgrön-rosa vågen i Sverige. Den ebbade ut redan till riksdagsvalet på hösten lite grann, men det är ändå det nu som då blir lite av referenspunkt när många pratar om att det här är en högervåg och så vidare. Ja, relativt när det var som mest radikalt i Sverige, när sen på sommaren Almedalen, jag kommer ihåg jag var där, och det var köttätande män som var fienden, och det var väldigt, väldigt radikal stämning i Sverige.
Ja, fast ändå så ser man ju det hända nere på kontinenten. Där är det ju ändå, kunde vi se i valet, en grön framgång. Varför lyckas inte Miljöpartiet då ta hand om den här hemma?
Jo, men jag skulle ändå instämma där det Anna säger, att partiet var ju på väg ur riksdagen i höstas trots allt, och har ju haft jätteproblem och har ju legat lägre opinionen än vad man nu landade. Så att jag tror de här 11,4% kan man vara ganska nöjd med, men det var ju ingen dundersuccé, och det blev ju inte, som du säger, ute i Europa så var det ju många gröna partier som gick ännu bättre, och den här Greta-effekten har ju inte riktigt nått de svenska miljöpartisterna.
Nej, men den verkar ha drabbat resten av Europa.
Ja, men lite rättvist tycker jag ändå, eftersom jag häpnade när jag hörde den här P1-utfrågningen av Alice Bah Kuhnke, att det visade sig att hon hade inte koll på EUs klimatpolitik. Och jag menar, hon hade haft ett halvår på sig att läsa in sig på denna sak. Och på det sättet kan vi tycka att det är lite rättvist att de inte liksom flög till skyarna i det här valet, trots att svenska väljarna rankar klimatet väldigt högt.
Mm. Så är det därför Alice Bah Kuhnke skrattar så mycket, för att man inte synade det?
Ja, det synades väl, och en del väljare drog väl öronen åt sig, får väl tolka det så.
Mm. Hörrni, vi går vidare till ett annat parti då, en annan nästa toppkandidat som inte precis stod framför kameran och idkade självkritik, får man ju ändå säga. Då lät det så här.
Ja, vad säger ni? Det var med nöd och näppe det här.
Ja.
Det räcker.
Jag tycker att det är viktigt att stå upp och stå fast vid värderingar även när det blåser. Och det har blåst mycket, och det blåser över hela Europa och västvärlden idag. Och det är klart att det är väldigt lätt att anpassa sig när vindarna kastas hit och dit. Men Liberalerna har haft en grundläggande positiv syn på samarbete inom Europa i 20-30 år, och vi har det nu, och jag tror faktiskt att vi kommer att fortsätta ha det i framtiden.
Japp, detta var då Karin Karlsbro, Liberalernas toppkandidat, och här ser vi då ett parti som blev en riktig, riktig rysare för. Nu landade man precis över spärren 4,1%, men det man har hört Jan Björklund och toppkandidaten här efteråt prata om, det är ju just de här högervindarna då, inte så mycket självkritik, Anna Dahlberg.
Nej, det är väl en studie i brist på självkritik, får man säga, eftersom de här vindarna som de talar om, jag menar, det blåste ganska gröna och liberala vindar i Europa. Och Centerpartiet då, som är den stora konkurrenten för Liberalerna, gick ju väldigt bra. Så det är ett parti som har tappat till Moderaterna och till Centerpartiet och inte vill erkänna det och prata om det. Men det är ju vad som har skett.
Ja, och då undrar man idag hur det pratas internt. För det gör det ju såklart. Det kan ju inte se så här, låta så här glatt. Thomas Nordenskjöld, du har ju skrivit idag om efterspelet i Liberalerna, och man kunde se att i 17 och 21 län så låg man faktiskt under spärren. Så hur låter det när du pratar runt med folk idag?
Ja, men det här var väl som en uppladdning inför den perfekta stormen, stora striden, partiledarstriden som nu börjar, och de som verkligen vill se en förändring och de som förespråkar Nyamko Sabuni, de vässar sina knivar nu och ser det här som ett bevis på att man verkligen måste kasta om spelplanen. Så att jag tror att jag skulle säga att det här är ju verkligen ett haveri för partiet. EU-valen har ju varit Liberalernas starka kort. De har ju verkligen presterat bra, 10-14% de senaste två EU-valen, och nu landar man på 4%. Mm,
Sveriges mest EU-vänliga parti.
Precis, nej, men de har ju bedrivit en rätt dålig valrörelse, får man säga. Jag tror att det här profilfrågan att man ska kraftigt höja EU-avgiften har ju varit ganska svår att sälja in till väljarna.
Mm, men inte lite otacksam roll, tänker jag nu då, för Karin Karlsbro, som det ju blev inkastad i 11:e timmen också, får man ju säga, i den här valrörelsen. Är det inte Jan Björklunds ledarskap som har sänkt Liberalerna till de här nivåerna, Anna?
Ja, men jag tror att det är en blandning av väldigt mycket. Det ena är ju naturligtvis januariavtalet och den öppna striden kring det, och sen så har vi historien kring Cecilia Wikström, som då valde hellre styrelseuppdragen än att sitta kvar eller vara kvar som toppkandidat. Sen har vi Karin Karlsbros kandidatur som toppkandidat, den har inte fungerat. Det har varit väldigt mycket det här blomsterspråket om EU, det EU-samarbete löser allt, och jag menar, är man så positiv till EU-samarbete, då borde man kunna vara lite mer konkret, vad det är man för frågor man vill driva och så. Det har varit väldigt, väldigt fluffigt och nästan ibland parodiskt pro-europeiskt, får man säga. Så att varken liksom kandidaturen eller budskapet har gått hem. Och Marit Paulsen då, som var ett skäl till tidigare att det har gått bra för Liberalerna i EU-valet. Inte bara deras inställning till EU, utan kanske ännu mer just Marit Paulsen. Hon ställde sig nu bakom Federley i det här valet. Så att det blev liksom, ja, ingenting funkade för Liberalerna.
Inte ens de
valet.
Egna kunde stå bakom. men om man då ser då, pratar om den här partiledarstriden som ju nu blir då i kölvattnet av det här, får man säga. Du var inne på det där, Thomas. Inför valet så pratades ju mycket om att om det blir ett katastrofval så öppnar det för Nyamko Sabuni. Sen finns det de som säger nu att det här mandatet som nu ändå Liberalerna säkrar, det går till Erik Ullenhag. Jag pratade själv med Sven Dahl, statsvetare på morgonen idag efter det här valet, och han sa det att att man liksom inte mörkar, men att man bortförklarar det här hela nu, för att man vill absolut inte ha en storm som signalerar att man inte har koll i partiet, för att det skulle öppna för Nyamko Sabuni. Men du tror att hon inte, att det finns ändå en chans för henne här, Thomas?
Nej, men det blir jättespännande att se nu när Erik Ullen har klivit fram då. Man har ju inte hört av honom på flera år och man undrar ju verkligen, och det gör Folkpartiet också, vad är hans plan? Hur ska han förändra partiet? Så jag tror att det blir väldigt avgörande vad han nu formulerar, hur han formulerar sig och hur han ska förändra partiet. Och just det med att förändra partiet, jag tror ändå att det är så att det är en ganska djup insikt efter valet att det här fungerar inte. Och oavsett hur man ser på det här sidbytet i svensk politik, så måste man hitta på någonting. Och en fortsättning på det som har varit är inte en fungerande lösning. Så att jag tror att det kan bli infekterat och ganska blodigt detta.
Ja, för vi har ändå sett, vi kan säga det till Liberalernas försvar, men vi har sett en och annan, till exempel riksdagsledamot Robert Hanna var ju ute på Twitter igår och var i alla fall självkritisk och sa att det är en svidande reality check. Vi kan inte skylla på någon annan eller på högre vindar. Vi har mycket att göra. Anna, vad säger du om det?
Ja, det låter som en rimlig valanalys får man säga. Ja. Och man får hoppas att partiet gör den analys internt, men det är väl så att de har inte tid att analysera det här, utan de kommer bara kasta sig in i nästa strid, och redan i morgonkväll ska väl Erik Ullenhag ha en after work här på något litet hippt hotell i Stockholm.
Där för övrigt, jag tror det är samma som Birgitta Olsson hade sin, något boksläpp på, va?
Det.
Han har bjudit in folk till mingel och öl och ställ alla frågor ni vill. Vilken fråga har du ställt Thomas Nordenskjöld om du träffade honom där igår, eller imorgon på mingel?
Nej, men det är just vad planen är, skulle jag säga. Man vill ju verkligen höra det. Det ska bli jättespännande att höra.
Det går inte komma undan att bara vara Golden Boy här.
Nej, han kommer tillbaka till ett nytt politiskt läge. Han var ju då integrationsminister sist det begav sig. En misslyckad sådan får man säga, med bland annat etableringslotsarna på sin CV. Och frågan är, vad har han dragit för slutsatser av den tiden i svensk politik? Väljarna har gått vidare. Men å andra sidan så visar då Centerpartiets framgångar för att det liksom finns en nisch där. Och det kan ju vara så att framgången igår för Centerpartiet kan bli ett argument internt för att titta, det här, där finns det mycket potential liksom i det här. Ja, i januariavtalets konstellation och sådär. Så att vi får se. Jag tror nog på Ullenhag trots allt, även om jag själv skulle föredra Sabuni.
Ah, intressant. Vi går vidare till ytterligare en av valets vinnare, åtminstone självutnämnd. Så här lät det från Sverigedemokraternas valvaka igår kväll.
Vi vet hur svårt det är att få ut Sverigevänner och rösta i det här valet. Och uppenbarligen så har vi lyckats fantastiskt bra den här gången. Och överallt så har jag träffat människor, entusiastiska partivänner, sympatisörer, medlemmar som kämpar för att vi ska nå det här resultatet. Och så står vi här nu och så vinner vi.
Vi vinner, säger Jimmy Åkesson här då, Sverigedemokraternas partiledare. Men, och det är klart, ser man till rena siffror så var ju SD det parti som ökade mest då jämfört med förra valet. Men man blev inte näst största parti den här gången heller. Oj, så det grämer dem, var Thomas Nordenskjöld.
Ja, men det där tror jag, det där är ju jätteviktigt. Det där är nästan överordnat för dem, att de vill ta över rollen som det ledande oppositionspartiet som utmanar Socialdemokraterna. Så att det, jag tror att det är 15,4% som de landar på här. De sa att de ska över 15, de ska ha 3 mandat. De lyckades med det, så på så sätt var det väl ett fullt godkänt val för dem. Och de lyckades mobilisera ganska hyfsat bland sina egna. Men de hade ju såklart hoppats på mer, och de ville verkligen bli större än Moderaterna. Så att det var ju lite i likhet med Socialdemokraternas reaktion här, att det, alla utropar sig till segrare, och SD var väl i viss mån det, men visst hade de hoppats på mycket mera.
Och den här vinden som ven över landet igår och blåste av varenda tupé förmodligen, det måste vara Ulf Kristersson, så va, Anna?
Ja, det här var ju, jag skulle säga, bland segrarna så var den som har mest att glädjas för är ju Ulf Kristersson. Och på sätt och vis är ju SD och M här spegelbilder av varandra. SD har väldigt engagerade väljare mellan valen, de ligger högt ihop opinionsmätningarna. Sen på själva valdagen så går lite luften ur i två val i rad här, får man säga. Medan Moderaterna tvärtom, en slags hängmatta mellan valen. Man liksom undrar, herregud, partiet är på väg att krascha. Och sen på upploppet så lyckas de nu både i riksdagsvalet och i det här EU-valet ändå rycka upp sig. Och det är ju lite intressant.
Men var inte det Thomas Tobé-effekten då?
Jag tror det finns en KD-effekt i detta. Det finns en Jan Björklund-effekt eller en liberal effekt. Och sen ovanpå det finns det Tobé-effekten. Han trummade på med, ganska effektivt med sina sakfrågor där. Blandade ganska friskt med inrikespolitik och EU-politik. Men ändå, jag tror det gick hem med kriminalitet, migration och så vidare. Och en person med liksom hög energi. Och det är väl lite det som... Nu, det här blir ju då ett bra resultat för Ulf Kristersson, men samtidigt förlorar han nu en kraft i partiet.
Tänkte se, nu skickar de den som får ut budskapet till Bryssel.
Hur? Ja, det kan ju vara problematiskt för partiet, därför att man märkte när han blev rättspolitisk talesperson för Moderaterna att det blev väldigt liksom, högt tryck i den frågan då. Och nu lyckas han i det här valet och sen borta. Och det är väl precis den här typen av lite mer högenergipersoner som är närvarande i debatt, som är snabba liksom, i sina reaktioner som Moderaterna behöver. Inte minst i matchen mot KD.
Än ett partiledarämne?
Ja, men eventuellt. Men till att börja med kan man säga också att jag tror att det här resultatet och uppgången för Moderaterna är någonting som verkligen kan ha haft stor betydelse. Vi har ju själva skrivit här på Expressen om problemen i Moderaterna och att ledarskapet började ifrågasättas. Det började bli ganska dålig stämning här nu för någon månad sedan, ett par veckor sedan, och ett dåligt valresultat om det inte hade varit så att, jag tror att de fick ganska stor draghjälp här av Adaktusson, den så kallade Adaktusson-effekten här. Men jag tror att det kan, nej men, på så sätt kan det bli ganska viktigt för Moderaterna, tror jag det här. Mm. Väldigt viktigt till och med.
Men vi ska stanna lite till och bara grotta ner oss, tänkte jag, i Sverigedemokraternas siffra och resultat i valet. För om man kollar då i SVTs valundersökning, går in väljargrupp för väljargrupp, så hittar åtminstone jag två grejer som jag fastnade för. Dels så satt ju Richard Jomshof igår i SVTs studio och pratade om att framförallt blir framtiden väldigt spännande att följa för Sverigedemokraterna. Och då kollade jag på hur det såg ut med unga väljare, alltså första gången så väljer 18-21 år, och där kunde man se att bara 10% röstade på SD. Är det bara?
Ja, jag är faktiskt lite osäker på var de brukar ligga i den gruppen, så att jag passar nog på den. Passar över till Thomas.
Thomas.
Nej, men det får man väl säga att det är väl inte så jättemycket. Man skulle kunna tänka sig att de samlade mera där. På så sätt så påminner det lite mer om Socialdemokraternas åldersprofil uppenbarligen, även fast den är ännu mer dyster för dem. Mm. För de har ju verkligen problem med yngre väljare. Men det är lite förvånande lågt, skulle jag säga.
Mm. Men då en annan siffra som jag studsade på, det är nämligen hur kvinnor röstar på Sverigedemokraterna. För det vet vi. Vi har haft Peter Lundgren-affären. Vi har haft en debatt om abortgräns, och det brukar pratas om Sverigedemokraterna som det kvinnofientliga partiet. 13% av kvinnorna la sina röster på Sverigedemokraterna i det här valet, jämfört med 7% 2014, Thomas.
Ja, men det där är ju något jätteintressant som du pekar på, för det där är ju trendskifte, skulle jag säga, eller väldigt viktigt för partiet för att man ska kunna bli så pass stora.
Ja, de har ju satsat på det.
De har satsat medvetet på det och locka kommunalarbetande kvinnor och sådär, så att det där tror jag är helt avgörande för dem om de ska bli så pass stora som de hoppas på.
Mm. 2% hade de för övrigt kvinnliga röstare 2009. Om vi går tillbaka två val då. Men Anna Dahlberg, vadå? Bryr sig inte kvinnorna om den här Peter Lundgren-historien?
Jo, många gör nog det, men det kan nog tänkas finnas en viss polarisering även bland kvinnor i synen på de där frågorna. Att lite är det när man hör, om man kallar MeToo-opinionen, så tänker man att det är 100% som står bakom den. Men det finns nog lite... säkert också kvinnor som tycker, ja men vadå, de har ju rätt ut och så vidare. Mm. Och som kanske också har en annan syn på abortfrågan. Så att det är inte säkert att alla kvinnor har en och samma syn på de här frågorna.
Apropå abortfrågan, så ska vi gå till nästa parti och nästa partiledare och till denna valvaka.
Hörrni, det här har bitvis varit en valrörelse då det kändes som att alla var emot oss. Det var väldigt mycket mottryck, får man lov att säga. Men vi visade att vi klarade av den turbulensen också.
Japp, Ebba Busch Thor, också hon, segerviss. KD fick förvisso 8,7% och ett extra mandat i parlamentet. Men det pratades ju om andra siffror innan. Är det inte ändå ett hack i framgångssagan detta?
Jo, men det tycker jag nog. Och jag blir lite provocerad av det där talet om att medierna skulle vara taskiga mot Kristdemokraterna. Jag menar, det här är ett parti som har haft medvind och knappt fått en svår fråga under månader. Och inte minst, jag menar, har de ju väldigt glapp i sin migrationspolitik mellan det som torrförs utåt och det som egentligen är deras politik. Och de har inte behövt svara på det. Och sen så har de då haft Lars Adaktusson där nere som har fört en egen linje. Och så när de väl då får lite frågor på hur hänger deras politik ihop, så tycker de att det är de provocerande drev och ovärdigt och så vidare. Tramsigt tycker jag.
För det som Ebba Busch Thor kallar för mottryck och turbulens här, och det är ju vad vi andra kanske skulle säga Lars Adaktusson. Thomas, hur skulle du beskriva, hur stor effekt har den här affären som ändå kom precis på slutet inför valet? Hur mycket har den påverkat de här siffrorna?
Ja, men mycket tror jag. Alltså, de var ju på väg över 10 och kanske uppåt en 12% kan man tänka sig. De seglade ju på en sån framgångsvåg. Och det blir ju intressant att se, eftersom det här är någonting som inte är EU-specifikt. Utan det här är ju någon fråga som nu har seglat upp som uppenbarligen har fått effekt på de allmänborgerliga väljarna som är väldigt lättrörliga, det vet vi sedan tidigare. Och det blir ju jätteintressant att se om det kommer påverka även opinionen här i den nationella politiken. Det är ju inte omöjligt. Som sagt, det är en sak när man som Ebba Busch Thor har haft nu en antal månader, ett halvår av bara framgång som hon har seglat på. Och nu så har det där vänt. Kanske.
Mm. Anna Dahlberg, hur tycker du att Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor har hanterat den här Adaktusson-frågan då, de här sista dagarna?
Nej, men man har ju städat undan Lars Adaktusson, och det kan man vara nyfiken på. Jag personligen är nyfiken på, är det någon slags krishantering, bort med problemet, inget fokus på det? Eller är det kanske så att Lars Adaktusson faktiskt inte vill riktigt ställa upp och klargöra sin syn på de här frågorna, eftersom det är ju rätt många omröstningar som han har ställt sig på mot abort, och han har åkt till ganska extrema möten, han har bjudit in bosättarvänliga israelisk grupp till riksdagen. Vill han klargöra liksom vad han står egentligen i de här frågorna? Jag är inte så säker på att han vill det.
Nej. Nej, men jag tänkte just på det också, för det rapporteras ju där inför valet, inför söndagen där, att han har gått under radarn, han har gått under jorden, försvunnit. Men då undrar jag, kan det vara så också att Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor har sagt till, tänker jag, Lars Adaktusson, nu håller du dig undan, nu har du förstört tillräckligt, håll dig undan de här sista dagarna?
Det skulle väl i sådana fall vara en ganska typisk krishantering för ett parti, kan man tycka. Men som sagt, jag utesluter inte att det kan vara så också att han inte riktigt vill ha ljus på den här frågan och var han står.
Nej, så då är korta frågan, står Kristdemokraterna så enade bakom den svenska abortlagstiftningen?
Nej, det tror jag inte. Alltså jag tror att de tycker i alla fall att det är viktigt att man får ha olika synpunkter på saker och så vidare. Men det är ändå så att Lars Adaktusson är nummer 3 i rangordning i partiet. Så att han är inte vem som helst. Och det är besvärande för partiet att de både i den här frågan och andra frågor har ett väldigt stort spann. Mm. Det är lite svårt att nagla fast partiet vid olika ståndpunkt. Jag hoppas faktiskt på mer fokus på Kristdemokraternas sakpolitik. Lite mer kritiskt så.
Thomas, håller du med där? Vad måste nästa steg bli? Kan man tro att det bara ska glömmas bort det här nu? Jag menar, Lars Adaktusson, vi väntar väl fortfarande på att han ska prata?
Precis. Det blir ju intressant att se när han kliver fram. Jag tror att det var de är irriterade på honom, att det kan vara så att de på riktigt har han har snuvat dem på det succéval som Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor hade räknat med. Men sen tror jag att han själv har väl haft ett sånt gott självförtroende att han har tänkt att jag kan rösta efter min egen övertygelse och jag kan stå över detta. Och har väl känt att det var i förra EU-valet var en Adaktusson-effekt, och räddade ju han partiet, kände han. Då var de ju på väg att åka ur.
Men hur troligt är det att tro att inte till exempel Ebba Busch Thor har känt till hur Lars Adaktusson har röstat i parlamentet?
Jag vet faktiskt inte hur det
är. Inget svar är ju bra på den frågan. Jag hade ingen aning om vad han gjorde under 5 år där nere. Precis, 4 kanske blev. Det är inget bra svar. Men jag vet hur han röstade, det är heller inget bra svar. Och det är väl därför som den här frågan skadar partiet.
Ska vi ta en glad, vi ska se här om vi kan hitta en glad röst till. Vi kunde ju som sagt hitta ganska många här.
Men det säger fantastiskt val fast den går bakåt.
Ja, men det är, om vi tittar på hur vi låg i mätningarna, så är det så att vi har gjort en bra slutspurt, och vi gick ju också upp de allra sista dagarna för själva valdagen, och vi befäster vår roll som största parti.
Störst, bäst och vackrast Anna Dahlberg. Ett fantastiskt val har Socialdemokraterna gjort. Håller du med?
Nej, det är klart att det är ju låga förväntningarnas i sådana fall nöjdhet detta. Det är ju en långsam pyspunka för Socialdemokraterna och de är väldigt glada över att det är bara en pyspunka och inte ett ras. Men det är klart att det är intressant att Socialdemokraterna, lite grann som Moderaterna som vi pratade om tidigare, man tänker att Socialdemokraterna är egentligen dåligt partivalrörelse, de brukar ha liksom lojal väljarskar och sen så tappar de på slutet, men nu är det lite tvärtom att de inte har något större liksom, engagemang mellan valen och sen så lyckas de på något sätt ändå mobilisera på slutet och kan ändå tolkas internt eftersom de vet att de brukar vara dåliga EU-val som att den här januariöverenskommelsen och så, det här, det kostar inte allt för mycket. Och att hålla på och piska det här högerextrema kortet som de gör, liksom, oh, det är den stora frågan och även inrikespolitiskt, att det är det all politik ska handla om. Det här kan nog bli att man tolkar det som att det här ska vi fortsätta med. Att liksom allting ska handla om SD och hotet från det. Jag tycker det vore ganska tråkigt om det blir så, men det kan vara en möjlig analys som de gör.
Mm. Men handlar inte det här egentligen bara om att Stefan Löfven är jätteglad för den här lilla decimalen på rätt sida som Liberalerna hamnade i det här valet?
Ja, det tror jag verkligen har betydelse. Det märkte man igår när jag var på valvakan där, att det var ju någonting som verkligen oroar dem, är ju vad som ska hända i Liberalerna. Och hade de hamnat under, då hade ju det här partiledarvalet verkligen kunnat gå i en helt annan riktning än vad de önskar. Man kan ju tänka sig att de gärna ser Erik Ullenhag eller kanske Christer Nylander på posten, men verkligen inte Nyamko Sabuni. Mm. Men det är ju så med Socialdemokraterna att de är ju sakta men säkert på väg att bli snarare ett 20% parti, framstår det som. De var ett 45% parti som blev ett 35% parti ganska snabbt och sen har de varit ett 30% parti ett tag och nu är de på väg neråt. Och det fortsätter neråt. De tappar i varje val. De har ända sedan Sverige med EU har de backat och i varje riksdagsval, i val efter val efter val. Från, jag var väl 2002 senast de presterade riktigt bra med Göran Persson och sen har det gått utför och det fortsätter att gå utför. Det finns ingenting som tyder på just nu att det skulle stanna av och det där är ju bekymmersamt. Och här har de ju slitit som tusan. LO skickade ut 30 000 personer.
Ja, de pratade ju väldigt mycket om hur många de hade nått och så i tv-kamerorna igår.
Precis, det var som att det var det viktigaste, hur många de hade, dörrar de hade knackat. Men trots denna då, det är inget annat parti som kommer i närheten av att ha de resurserna som då Socialdemokraterna har när man har LO i ryggen som skickar ut 30 000 personer. Och det ska bli intressant att se hur LO-medlemmarna har röstat här, för det är ju, det där är ju jätteviktigt för dem. Och det som kan ha räddat dem här tror jag delvis var att de på nummer två på listan hade en LO-man, så att LO kunde kryssa in sin egen gubbe i parlamentet.
Mm. Det där är en intressant match i matchen så att säga, kriget om LO-väljarna. Det är ju en ständig stress nu att SD håller på att komma i kapp liksom bland LO-väljarna. Så att det ska bli intressant att se. Ska också titta på det.
Mm. Vi såg ju, vi som följde det på tv igår, såg ju också att Annika Strandhäll stod ju framför kamerorna där. Och du som då befann dig på den här valvakan, Thomas, vad var din känsla kring då? Vi vet ju att det finns en misstroende omröstning som är i antågande här nu. Vad var din känsla kring det på valvakan?
Ja, men lite sådär sista kvällen med gänget-känslan ändå. Nu vet vi inte hur det slutar, men det var, nu tror jag att hon är ganska populär internt, så det, därav kanske många kramar och så, klappar på ryggen och sådär, men det var verkligen så. Många av de tyngsta namnen, andra statsråden som var på plats där, kramade om henne och ja, men det skulle jag säga var intrycket.
Mm. Hur följer du detta, Anna Dahlberg?
Nej, men jag tyckte det var intressant att man såg henne på så framskjuten plats på bilderna igår från valvakan. Och då får man väl ändå tänka som att det här ska vara någon slags stöd då. Antingen är det så som du säger att man vill visa in det sista att man stod upp för sin minister, eller så är det en slags öppet trots. Hon är med oss, vi kör, vi kommer klara det här. Men ja.
Mm. Men hon har ju varit viktig. Hon är viktig för partiet och Stefan Löfven, tror jag verkligen. Så att om hon tvingas bort så är det ett hårt slag.
Mm. Ja, det får vi se. Det följer vi här såklart. Men nu då, eftersom vi har pratat om alla självutnämnda vinnare i detta EU-val. Vem var den riktiga vinnaren då, Anna?
Jag säger Moderaterna, därför att det här var viktigast för Moderaterna och inrikespolitiskt viktigast.
Mm. Thomas?
Ja, men då skulle jag ändå säga Annie Lööf och Centerpartiet som den mest otippade vinnaren.
Mm. Varför då?
Nej, men de har bytt sida i svensk politik. Det var egentligen i likhet med Liberalerna väldigt splittrat internt, men hon hade ett fast grepp och vann den där striden och inledde ett nytt samarbete med Socialdemokraterna, ett otroligt stort risktagande, och det de flesta sa var att det här kommer straffa sig väldigt mycket. Nu så gör hon i det första valet efter detta historiska sidbyte, gör hon deras bästa EU-val hittills, en stor framgång, och det tror jag kan också få konsekvenser framöver om det är så att det håller i sig det här. Det tycks ju som att Centerpartiet har landat ganska väl i det här nya politiska landskapet då, till skillnad från Liberalerna, det är intressant i sig, och fortsätter detta och håller i sig och att de går bra i opinionen, så kan ju det få konsekvenser för hur man resonerar inför nästa val till exempel.
Så det skulle vara ett kvitto då för att Centerpartiet gjorde rätt här i regeringsöverenskommelsen medan Liberalerna gjorde fel?
Jag tror att det är så det kommer tolkas internt, och att det kommer stärka den falangen i partiet som tror på detta nya samarbete och projekt, definitivt.
Det här får sätta punkt på denna politikpodden denna veckan. Det går så fruktansvärt fort, man är roligt. Och det hade ju vi också då, som alla andra partiledare och alla toppkandidater tydligen här. Jag säger tack till Anna Dahlberg och tack till Thomas Nordenskjöld för att ni var med i studion idag. Tack som vanligt till alla ni som i bruset valde att lyssna på just den här podden. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.